Det som ett tag kallades för gubbdagis är en helt avgörande del av försvaret. 23 000 frivilliga soldater som hela Sverige behöver luta sig mot om det blir krig.
Jag tror att många har den här gamla bilden av hemvärnet, att vi går omkring med grå uniformer och sliten utrustning. Utan det är precis tvärtom.
Och när svenska förband kan behöva strida utomlands vid NATOs front får hemvärnet ett större ansvar i Sverige. Men då behövs fler frivilliga soldater.
80 000 vore en fantastisk siffra.
Och att hemvärnet kan spela en huvudroll om det blir krig, det har Ukraina visat.
Jag skulle nog säga, utan att överdriva allt för mycket, att det var hemvärnet med i grunden då svensk organisation och stridsteknik som eventuellt räddade den ukrainska nationen i inledningsskedet av kriget.
Lyssna på Gränsen, på de säkerhetsfrågor och hotet mot Sverige.
Idag om de frivilliga som är först på plats om Sverige attackeras. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
En mörk och blåsig februarimorgon hämtar hemvärnssoldaten Lars-Gunnar Lundström sin utrustning i garaget på sin gård i Tornedalen. Gränsen mot Finland ligger bara några hundra meter bort. Han är ställföreträdande chef för gränsjägarbataljonen och han förbereder sig för en historisk övning. Ryska soldater har tagit sig in i Sverige för att försöka sabotera järnvägsstationen i Haparanda. Och hemvärnets uppgift är att sätta stopp för det i den här övningen.
Det är ju ett viktigt objekt på alla sätt och vis med tanke på att det enda järnvägsförbindelsen mot öst som vi har här uppe i norr.
Och på den här stationen så kommer tiotusentals soldater, stridsfordon, vapen, ja, ammunition och en massa annan utrustning behöva passera om det blir krig i Finland. Och i Haparanda måste man dessutom lasta om till nya tåg eftersom rälsen är bredare i Finland. Så det går inte att köra vidare där.
I spelet som vi har nu, kommer att ha under övningen, så handlar det ju inte om någon storskalig invasion eller något sånt, utan det handlar om sabotagegrupper som kan jobba inom vårt område. Så att det man ska försvara järnvägsstationen och bangården mot, det är så mindre grupper med 6 till 8 fiendesoldater.
Och just tågstationer och annan samhällsviktig verksamhet, det ska hemvärnet skydda. De ska vara först på plats där, så gränsjägarbataljonen i Tornedalen, den ska ha soldater runt stationen i Haparanda så fort som möjligt om det blir höjd beredskap i Sverige.
Mm. Vilket det skulle bli om till exempel Ryssland attackerar Finland.
Det första hemvärnet gör vid den här tågstationen är att patrullera området och sätta upp vägspärrar. Och hemvärnssoldaterna, de bor i närområdet så de kan snabbt se om något inte är som det brukar.
Vi jobbar ju också med att upprätta en normalbild över området och där är vi ju specialister med våran lokalkunskap. Vi upptäcker ju direkt om någonting avviker ifrån normalbilden och då kan vi agera.
Det går bra den här gången. Det ryska sabotaget stoppas, men övningen den fortsätter ett par dagar till. Och den kommer att bli historisk faktiskt. Vi återkommer till det.
Det är ju vanligt när man pratar med vänner och bekanta att de inte riktigt har koll på vad hemvärnet är för något.
Mm, jag håller med. Det är väldigt få faktiskt som har koll på hemvärnet fullt ut. Och vi hade väl inte heller 100% i koll innan vi gjorde det här avsnittet.
Nej.
Ja, just nu har ju vi ett antal på ungefär 23 000 man. Och det där kan ju variera från månad till månad. För det beror på hur många som är på väg ut, hur många under utbildning och så vidare. Men ungefär 23 000 man.
Och de här hemvärnssoldaterna, de har tjänstgöringsavtal med Försvarsmakten. Och får ersättning för att kunna ta ledigt från sina vanliga jobb och vara med på övningar. Men också vid höjd beredskap eller hjälpa till med skogsbränder och översvämningar och andra kriser. Men en svaghet i det här systemet är att de flesta soldaterna bara får ersättning för mellan 4 och 8 militära övningsdagar om året.
Alltså det där låter väldigt lite med tanke på hur viktig roll hemvärnet har.
Mm, verkligen. Men det finns andra fördelar med det här systemet. Det tycker Laura Svahn Wrede som är rikshemvärnschef.
Alltså högsta chefen för hemvärnet.
Jag har ju hela, ska man säga, samhällsspektrat av hemvärnssoldater. Det kan vara hjärtkirurgen till KTH-professorn, det kan vara läraren, det kan vara fabriksarbetaren, taxichauffören. Det är ju en otrolig bredd och många soldater jobbar ju också i försvarsindustrin där man hela tiden utvecklar tekniker och förmågor och den har man ju lätt att ta med sig till hemvärnet och säga att det här är något som skulle passa oss.
Att gå med i hemvärnet, det är frivilligt. Men den som gör det, den måste vara beredd på att det sen inte är tillåtet att dra sig ur om det blir krig eller höjd beredskap. Då är det plikt som gäller.
Mm, precis. Man kan liksom inte sticka hem om man nu är satt och bevaka någonting, en bro till exempel.
Nej. Men man blir nästan lite matt när man tänker på hur många viktiga saker som måste skyddas av hemvärnet för att samhället ska fungera i krig.
Ja, men exakt. Elförsörjningen är ju en sån där superviktig grej och då har vi alla kärnkraftverk och det är väl kanske det viktigaste vi har.
Mm, verkligen.
Vi har dammarna.
Mm, jätteviktigt också. Mm. Och sen har vi alla hamnar och flygplatser och vi pratade om broar och ja, all infrastruktur finns ju hur mycket som helst.
Det är en lång lista och förutom all civil infrastruktur så finns det den här militära delen. Vi tänker till exempel ammunitionslager och andra typer av förråd.
Mm. Och vet du vad? Det kanske viktigaste av allt. Det har vi faktiskt gjort ett avsnitt om.
Mm. Vatten.
Vi har ju den senaste tiden sett att man har misstänkt sabotage mot till exempel vattenförsörjning och så vidare. Så att det finns många viktiga infrastrukturella anläggningar som vi behöver, som är viktiga för oss.
Som redan i förmiddagsnyheterna omtalades har ryska trupper överskridit den finska gränsen och ryska flygplan har bombarderat flera orter, bland andra Helsingfors, Viborg och Enso.
När den ryska röda armén rullar in i Finland där vintern 1939 blir det full aktivitet i Sverige. Svenska soldater skickas till gränsen i Tornedalen och civilbefolkningen startar en massa insamlingar för att hjälpa till.
Mm, Finlands sak är vår sak och hela den där grejen.
Ja, faktiskt runt 9000 frivilliga soldater åker för att strida i Finland. Så det finns ju ett stort engagemang i samhället. Men samtidigt växer en annan och ännu större rörelse fram i Sverige.
Under januari månad i år har också till rikets skjutbanor strömmat stora skaror män, vilka kommer till insikt om bristerna i den egna förmågan att hantera ett vapen och som samtidigt varit ansvarskännande nog att vilja bota dessa brister.
Folk gick bokstavligen man ur huset för att försvara landet och det bildades en massa föreningar där man började organisera försvaret av sin hembygd.
Enbart inom Stockholms skytteförbund har sedan årsskiftet cirka 4 000 nya medlemmar ingått i föreningarna och skarorna växer snabbt för varje dag som går.
Man samlar helt enkelt ihop sig och många av de här var ju skjutlag och jaktlag som hade vapen hemma så då bestämde man sig att man skulle organisera sig.
Men inte helt okomplicerat att folk tar till vapen och skapar egna små miliser och frikårer. Även om syftet kanske faktiskt är gott från början för man har ju sett ute i Europa hur det här kunde gå snett.
Mm, vill ju inte ha in brunskjortor och bolsjeviker i de här föreningarna.
Nej. Men istället för att förbjuda folk från att ta till vapen och försvara landet så fick armén i uppgift att skapa och sen organisera upp de här grupperna. Och hemvärnet bildades därmed 1940.
Inledningsvis trodde man att det bara skulle bli några tusen. Men man på kort tid samlade man ihop 50 000 man. Och sen dess har ju hemvärnet funnits med olika antal. Så det är ju svenska folkets sätt att visa att man är beredd att försvara Sverige. Så vi firar 85 år i år.
Hemvärnet är idag en egen försvarsgren, precis som marinen och flygvapnet. Det som skiljer hemvärnet från armén är ju vilka uppgifter de har.
Armén rör sig över stora områden och kan samla stora styrkor för att kraftsamla på någon plats, till exempel mot en stor styrka i ett landskap eller ett område. Hemvärnet är mer lokalt och löser uppgifter där det behövs på plats.
Fältarmén, den kan ju storma fram med pansar och anfalla med några tusentals soldater på en gång. Men det har inte gjort in handvändning, utan det kräver planering, mobilisering och ja, logistik. Mm. Så i väntan på armén,
som kanske inte ens hinner dit,
nej, så är hemvärnet på plats och tar den här första striden vid viktiga objekt. Johan Granholm är lärare vid Försvarshögskolan och han arbetar även som instruktör inom hemvärnet.
Med 40 bataljoner spridda över landet så kan man lokalt på många platser agera mot mindre motståndargrupper, lokala anfall, lokala landstigningar eller luftlandsättningar och liknande på många olika platser.
Hemvärnet har också i uppgift att skydda andra förband som är sårbara i början av ett krig.
Om vi tänker oss ett fartygsförband som samlar ihop sig och samlar ihop sin personal och får ordning på sin materiel, och det är ju ett ganska utsatt läge. Skulle ett sådant förband då också behöva tänka på att skydda sig själva under tiden, så skulle det ta mycket längre tid och vara mycket besvärligare för dem att genomföra en mobilisering.
Så även riktigt tunga förband kan alltså behöva luta sig mot hemvärnet där i början?
Mm.
Om man vill slå ut stridspiloter så är det lättare att göra när de cyklar till jobbet än när de är i sitt flygplan uppe i luften. Så det är en känslig fas när vi ska driftsätta eller mobilisera förbanden. Det är den absolut känsligaste fasen där det är lättast att göra någonting åt dem.
När hemvärnet bildades där 1940, då hade ju soldaterna inte ens uniformer och vapnen bestod av ja, det man hade hemma.
Mm. Typ hagelbrakare och såna här repetergevär.
Mm, som man måste ladda om mellan varje skott.
Just det. Och kanske var det därför då som nidbilden av hemvärnet som ett gubbdagis började växa fram.
Mm. Men idag är ju soldaterna yngre och andelen kvinnor har faktiskt ökat, även om den delen fortfarande är låg. Och hemvärnet har också mycket bättre utrustning än tidigare.
Jag tror att många har den här gamla bilden av hemvärnet, att vi går omkring med grå uniformer och sliten utrustning. Men så är det inte något mer, utan det är precis tvärtom.
Lars-Gunnar Lundström, ställföreträdande chef i gränsjägarbataljonen i Norrbotten.
Jag ser en stor skillnad de här två senaste åren bara. Och det händer väldigt, väldigt mycket. Jag menar, vi får nya fordon, vi kommer att få nya vapen, AK-24, vi får nya uniformer, vi får nya sensorer, alltså bevakningsutrustning, så att vi effektivare kan göra lösa våran uppgift då.
Det är också en snabbfotad organisation. Hemvärnssoldater ska vara på plats mellan 6 timmar och ett dygn efter att larmet gått att beredskapen höjts.
Och för min del så blir det ju då att jag tillsammans med bataljonschefen börjar leda våran bataljon inom en timme. Och inom 24 timmar så ska då hela våran bataljon vara ute på plats för att kunna utföra tilldelade uppgifter. Och det här ska vi ha möjlighet att göra, eller vi ska ha kraft att lösa den här uppgiften i 90 dagar inledningsvis.
Att snabbheten kan vara helt avgörande har vi sett i Ukraina.
Det är den 24 februari 2022. Ryssland har bara några timmar tidigare börjat invadera Ukraina. Och en nyckel i den ryska planen är att ta flygplatsen i Hostomel utanför Kiev för att snabbt kunna flyga in mängder med soldater och stridsfordon i Ukraina. Mer än 30 helikoptrar med ryska soldater attackerar flygplatsen. Men Ukraina bjuder på hårt motstånd. Över 200 ukrainska soldater finns redan på flygplatsen och skjuter ner flera helikoptrar. Och det här skapar kaos på den ryska sidan.
Det var hemvärnet i Ukraina som stoppade framryckning mot Hostomel, vilket gav armén tid att tillföra andra förband som slutligen var de som kunde stoppa den stora framryckningen mot Kiev. Men det var hemvärnet som stod först och stoppade de första kolonnerna.
När rysk militär till slut får kontroll över flygplatsen, då är den så förstörd att den inte går att använda. Och de ukrainska hemvärnssoldaterna, de hyllas som hjältar. Och hemvärnet gjorde fler viktiga insatser i början på kriget. Johan Granholm är lärare på Försvarshögskolan.
De hade en nyckelroll i upprensning av infiltratörer och sabotörer inne i Kiev under den här perioden också. Det berodde ju bland annat på att man hade mycket god lokalkännedom.
Det är faktiskt så att Sverige kan ta åt sig en liten del av äran för det som ukrainska hemvärnet gjort.
Ja, man ska veta att det ukrainska hemvärnet uppstod egentligen i sådana form efter 2014.
För det som hände 2014 var ju invasionen av Krim, och då blev det tydligt att Ukraina behövde stärka sitt försvar. Och då hittade man bland annat inspiration hos det svenska hemvärnet.
Sen dess har Ukraina byggt upp ett hemvärn efter svensk modell. Mycket studiebesök i Sverige, genomgång av svenska handböcker och hur man organiserar hemvärnet här i Sverige. Och sen har man i princip kopierat det, men i en rasande takt. Så i februari 2022 var det ukrainska hemvärnet, hade en numerär på 70 000 man ungefär. Så jag skulle nog säga, utan att överdriva allt för mycket, att det var hemvärnet med i grunden då svensk organisation och stridsteknik som eventuellt räddade den ukrainska nationen i inledningsskedet av kriget.
Det här har också hjälpt Ukraina att komma bort lite från det sovjetiska militära tänkandet, och man utvecklat moderna metoder istället.
Det vill säga, chefer på låg nivå kan fatta självständiga beslut och lösa problem när de hittar dem, istället för att fråga uppåt vad de ska göra. Och liksom det svenska hemvärnet då, så har man plutoner som kan ge sig ut på egna uppgifter, och man har bärbar utrustning med sig, och de kunde då slå mot avsevärt tyngre förband som vi såg i början av kriget.
Ja, typ bärbara luftvärnssystem som kan skjuta ner helikoptrar som på flygplatsen där till exempel.
Mm. Men idag kan vi nog säga att det svenska hemvärnet och ukrainsk militär lär sig mycket av varandra.
Ja, drönare har ju blivit en stor grej för hemvärnet i Sverige, och där är ju ukrainarna kungar, måste vi väl ändå säga.
Ja, de är nog väldigt mycket bättre än Sverige på en massa grejer numera.
En av de viktigaste erfarenheterna är att man ser att hemvärnet eller territorialförsvar är kittet mellan det civila samhället och civilbefolkningen. Så att det här är jätteviktigt att man har det totalförsvaret, att det civila samhället fortsätter att fungera. Och då har ju hemvärnet en väldigt, väldigt viktig roll.
Det svenska hemvärnet har också stor roll i att utbilda och träna ukrainska soldater. Det görs i Storbritannien i det som kallas för Operation Interflex. Rikshemvärnschef Laura Svan Vrede.
Och det här är ju positivt för oss i hemvärnet, för att här får vi ta del av erfarenheter från ukrainska civila, men många av dem har ju också varit vid fronten. Det tar vi med oss till våra hemvärnsförband och ser att vad behöver vi utbilda på.
I mörkret och blåsten uppe i Tornedalen har hemvärnssoldaterna i gränsjägarbataljonen lämnat tågstationen i Haparanda. De rör sig österut, över Torneälv, in i Finland. Och det har inte frivilliga svenska soldater gjort sedan vinterkriget för drygt 85 år sedan.
När vi då korsar gränsen så blir det ju en speciell känsla.
I vanliga fall är det ingen stor grej för Lars-Gunnar Lundström att korsa gränsen. Men att göra det som ställföreträdande bataljonschef under en militärövning, det är något helt annat.
Vi har militära uniformer, vi har militära fordon, vi åker bandvagn, vi har vapen med oss. Och så passerar man då tullen i Torneå, alltså riksgränsen. Då får man ju en känsla av att det är något historiskt som man faktiskt får vara med om. Och här känner ju vi att det här är väldigt naturligt egentligen för oss i Tornedalen att göra det här. Vi har alltid samverkat civilt över gränsen. Nu får vi äntligen göra det militärt.
Under många år så har de svenska hemvärnssoldaterna bara stått och glott där över älven på de finländska soldaterna på andra sidan under övningar. Men i och med NATO-medlemskapet så har det ändrats.
På vissa platser så har vi ju då gemensamma objekt som vi skyddar delar av. Det kan vara en gränsövergång, alltså en bro. Det kan vara järnvägsbron till exempel. Eller landsvägsbron uppe i Pello eller Övertorne. Och tittar man på det här i förlängningen i ett skarpt läge, så kanske det finska förbandet kan behövas någon annanstans. Och då har ju faktiskt hemvärnet möjlighet att kunna ta över bevakningen över hela objektet.
Just de här broarna över Torne älv har såklart alltid varit viktiga för Sverige. Men som NATO-medlem så blir de ännu viktigare. Och risken för att hemvärnet hamnar i strider vid broarna har ökat.
Och det har ju att göra med att det kan, man räknar med om det kommer ett anfall ifrån Ryssland så blir ju norra delen av Finland, det är ju där striderna kommer att utkämpas i första hand. Och då måste vi ha farbara broar, förbindelser över Torne älv. Så där har vi ju då en viktig uppgift att bevaka våra broar. Men den har också förändrats lite grann sen, eller ganska mycket sen vi gick med i NATO. För vår tidigare uppgift med de här broarna, det var ju att bevaka dem och vara beredd att förstöra dem. Nu ska vi alltså hålla de här broarna till vilket pris som helst.
Det framstår som allt tydligare att hemvärnet kommer få ett större ansvar för skyddet av Sverige här på hemmaplan i och med NATO-medlemskapet.
För att nu så bedömer vi att striderna kommer kanske inte vara på svenskt territorium utan det är ju mer österut, det kanske är i Finland eller de baltiska länderna.
Rikshemvärnschef Laura Svan Vrede.
Och då får ju vi såklart ett mycket större ansvar för territoriet hemma. Och det här är ju en nära samverkan som vi har med, som jag har då med framförallt arméchefen, där vi tittar på hur ska vi utveckla markarenan, skyddet av vad ska man säga, markdomänen som vi kallar det.
Hemvärnet får också helt nya arbetsuppgifter, som att till exempel skydda och underlätta för transporter av soldater och materiel genom Sverige. Det står till exempel i Försvarsmaktens årsredovisning att hemvärnet ska stödja amerikanska specialförband här i Sverige, så att de då kan lösa sina uppgifter. Och för det här kan det behövas helt nya typer av hemvärnsförband.
Det kanske är mer trafikplutoner. Vi kanske måste bygga upp mer rena logistikförband då för att kunna stötta det vi kallar för värdlandsstöd. För att Sverige är ju inte en frontstat i händelse av krig, utan här är det kanske mer bakre delen genomfartsstat då.
Så vi har alltså fler arbetsuppgifter för hemvärnet och samtidigt då kanske fler svenska förband försvinner utomlands. Det känns ju som att hemvärnet behöver få bättre fart på rekryteringen för att klara av det här.
Ja.
Absolut vill jag ha mycket mer och 80 000 vore ju en fantastisk siffra. Men som sagt, vi kan inte tömma övriga totalförsvaret eller civila samhället på många dugliga människor. Men såklart, ju fler desto bättre för hela försvarsmakten.
Det rekordstora intresset för hemvärnet efter att säkerhetsläget i Europa förändrades har lett till att organisationen i Jämtland Härjedalen kommer att massutbilda hemvärnssoldater.
Senaste åren har intresset för att gå med i hemvärnet ökat rejält, men samtidigt är det ju många som också slutar i hemvärnet.
Livet förändras ju efterhand i olika åldrar och vissa byter jobb och man får familj och då känner man att ja, men man har inte tid att lägga på hemvärnet som man kanske skulle behöva och då väljer man att sluta.
Faktum är att hemvärnet de senaste åren bara ökat med några hundra per år och man är långt ifrån att nå det här målet om att växa från dagens knappt 23 000 till 27 000 soldater år 2030. Och en förklaring är att man inte snabbt nog lyckats hantera alla ansökningar som kommit in.
Vi gör ju grundliga undersökningar på de som söker till hemvärnet, att man gör ju hembesök, man ska göra en säkerhetssamtal, man ska göra säkerhetsprövning. Och säkerhetsprövning är ju då det man skickar in till Säpo då, som gör den här registerkontrollen på våra soldater. Och de är ju hårt belastade, det är ju inte bara militären som gör de här kontrollerna utan det är ju övriga myndigheter runt om i riket.
Men den kanske viktigaste förklaringen till att hemvärnet inte lyckats växa i den takt man vill är att det inte finns så stort underlag längre.
Det är väl det som kallas för värnpliktshålet som man kan skylla på.
Ja, precis. Det är som ett stort svart hål som öppnade sig när vi pausade värnplikten under 7 år. Och för att bli just en skyttesoldat i hemvärnet behöver man åtminstone den här grundläggande militära utbildningen.
Men för att bättra bot på det här så gör vi nu i sommar ett pilotprojekt. Att de individer som inte genomfört värnplikt kan få en frivillig militärutbildning som inledningsvis är 5 veckor och sen bygger man upp sin kunskap och går olika kurser. Då har man möjlighet att söka till hemvärnet. Och det hoppas vi då på att till exempel områden i riket som har mindre befolkning, läst Norrland, där kanske vi kan få fler intresserade.
Det är ingen slump att den här utbildningen lagt sig i norra Sverige, för det är ju där som bristen på hemvärnssoldater är störst. Och bristen har varit så stor att man till och med krigsplacerat hemvärnssoldater från Mälardalen i till exempel Kiruna.
Men du, Kalle, du bor ju där uppe i Norrland, i vinden. Har ni ingen försvarsvilja?
Det tror jag vi har. Jag tror vi har samma försvarsvilja som resten av landet. Däremot så är det ju demografin som styr det här. Och det är ju faktiskt samma problem hos dig nere i Småland.
Mm, det är ju glesbefolkat även här och inte så många stora städer.
Nej.
Hemvärnet står och stampar på ungefär samma antal och det verkar som att i det läget vi har idag så lyckas hemvärnet behålla någonstans där mellan 20 och 25 000.
Och eftersom det är så svårt att få hemvärnet att växa så har politikerna fattat beslut om att bilda så kallade territorialförband som ska bestå av 30-plussare mest då som gjort värnplikten. Och det här liknar hemvärnet, men de är inte lika lokalt förankrade. Och de som går med, de kan inte lämna förbanden lika enkelt i fredstid.
Nej.
Med territorialförbanden vill försvarsberedningen att man ska kunna pliktplacera om man behöver ännu fler. Så att man är inte beroende av att människor frivilligt går med i hemvärnet. Utan vi kan få likartade funktioner med värnpliktiga också.
Men det finns en sak med hemvärnet som faktiskt är svår att ersätta. Och det är just det här att de bor just där de ska göra sina militära uppgifter om det blir krig. De är med andra ord alltid på plats och håller koll, även i fredstid. Johan Granholm vid Försvarshögskolan.
Så även innan hemvärnet är aktiverat så finns det då 25 000 människor som dagligen funderar på vad som händer i deras omgivning och kan upptäcka det snabbt. Och då skickar den signalen uppåt och kanske då skulle få svaret, eller sannolikt skulle få svaret att det är dags att aktivera det här hemvärnsförbandet för att motverka det som händer.
Så man kan väl säga att även om Försvarsmakten lyckas mobilisera en massa soldater i framtiden så kommer de här frivilliga i hemvärnet kunna fylla en viktig funktion även framöver?
Ja, man lever i sitt samhälle och man har en god lokalkännedom och god kontakt med grannar och släktingar och människor man känner. Det där, vi har många exempel på hur den informationsvägen fungerar i fredstid och den har nog inte fungerat sämre i ett skarpare läge.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Det här avsnittet släpper vi den 1 april 2025.
Och vill du höra mer om det här ämnet ska du lyssna på podden Beredskap. Ett avsnitt som släpptes i fjol som heter Hemvärnet. Först på plats vid ett angrepp.
Ja, och vi vill också tipsa om en väldigt gripande P1-dokumentär som heter Almas död i lumpen. Och båda de här hittar du i SR Play-appen.
Tekniker för Gräns är Mats Jonsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.